just nu, men resan från att kostnadsmässigt så är ju resan extrem liksom.
Ja, men man tänker att det är det enda måste göra också, att jag förändrar, för det går ju inte att fortsätta vara en bollproducent med en kärna som är centrerad. Liksom, det känns som att det är upplagt för att gå åt skogen, bokstavligt talat.
Ja, exakt. Ja, verkligen.
God morgon, god dag, god eftermiddag och varmt välkomna alla golfare till golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med mig i den här podden har jag William Monér och Wesley Monér. Idag ska vi självklart snacka mycket om kvalskolan och våra härliga CT-svenskar som har spelat lite bra golf. Men innan vi kommer dit ska vi såklart som alltid kolla hur läget är med våra panelmedlemmar. Vi börjar med storebror den här veckan och checkar Ville. Hur mår vi?
Oj, ja, men bra tycker jag. Oj, börjar man säga. Nej, men jättebra, tack. Jag har haft en intensiv vecka. Jag har varit i England och jag har träffat duktiga coacher. Jag har träffat Jamie Donaldson, Aimpoint coach. Jag har träffat James Ridyard, Nashville coach. Haft lite utbildning och lärt mig lite saker av dem. Och sen har jag varit på TaylorMade och kikat på grejer och mer kan jag inte säga. Vilket kommer låta våra lyssnare bli väldigt, väldigt nyfikna, men jag kan inte säga någonting. Men jajamän. Och sen har jag haft juniorläger här på fredag, lördag, söndag. Och långa dagar, men nu är vi hemma här och det är ju lite söndagkväll för oss.
Ja, men det
låter
jag alldeles
vidare
bra.
Frågan. Hur är läget med... Nej, jag slänger till Jonas. Du får svara för första gången i poddens historia. Får du svara nummer två här. Hur är läget, Jonas?
Jo, men nu är det ju helt fantastiskt. Alltså, jag är helt tagen på sängen. Kan jag säga, oj. Nej, men jag mår bra. Jag har haft en inte lika fullspäckad vecka som Ville kanske. Men jag har haft en jäkligt bra vecka. Jag har fått spendera mycket tid på indoor. Kanske inte lika... Och helt inte lika otroligt kanske som att hänga i England och massa torbussar och se på... Ja, andra produkter, andra framtidens produkter kan man säga. Utan jag har fått undervisa i Trackman den här veckan ganska mycket. Vi har haft lite juniorläger från olika klubbar som har besökt oss under höstlovsveckan nu. Så jag får snacka med lite unga människor som gärna vill lära sig mer om hur man tränar bäst och bäst man kan i Trackman. Så det var jäkligt kul.
Ja, spännande då.
Ja, superkul faktiskt.
Det är kul med världen och grejer.
Ja, men exakt. Men mest hur man kan få ut lite mer av sina egna pass när man väl där. Så man inte bara kanske hamnar på... Ja, Marcus Simon och spela lite golf utan faktiskt kan få träna lite grann i Trackman också.
Ja, precis. Ja, men det finns ju mycket man kan göra, men inte bara stå och titta kanske bara på club path och sånt, utan det går ju bara att köra till exempel bara carries och jobba med wedgear och liksom se om man kan liksom bli bra på att hitta och känna ball speed i sina wedgear, jobba distans wedgear, längdgapning och koll på hur långt man slår. Alltså så här, det finns ju inte bara liksom att titta siffror den vägen med klubbdata liksom.
Nej, exakt. Utan det är mycket liksom hur man kanske kan få ut mer av sitt golfspel utan att kanske bara som säger, stirra sig blind på shot analysis-funktionen i Trackman.
Nej, precis.
Men då slänger jag över frågan till sista man i gruppen här då. Wesley, hur mår du?
Ja, men vad kul att få frågan någon gång. Nej, men jag mår bara bra. Jag har ju haft ungefär en lika späckad vecka som Ville haft. Jag var ju också i London och träffade Jamie och James. Så det har varit en riktigt rolig vecka. Avslutats med lite juniorläger som gick otroligt bra tycker jag. Och sen sticker man ju nu till Bosa några veckor för tränutbildning, så det... Det blir fullspäckade veckor framåt också.
Ja, precis. Det är därför vi sitter här på förhand lite grann på härliga söndagkvällen och spelar in och inte vanliga måndag morgon som brukar göra nu när Wesley vill sticka ifrån oss imorgon förmiddag istället.
Ja, men exakt. Få en lugn stund liksom.
Starta veckan på lugnt sätt tror jag. Killar
Exakt.
hänger med oss. Men grabbar, lite kort och enkelt då. Vad har ni gjort i England egentligen? Det måste vi ändå kolla fråga lite grann.
Ja, men vi Jamie Donaldson känner jag med helt enkelt Aimpoint-certifieringen då. Så vi varit hos honom och tittade på lite intressanta, spännande. Ja, men egentligen hur kan vi träna spelare? Hur kan vi jobba med drillar och de delarna, alltså Aimpoint har vi ju ganska bra koll på. Så vi var mycket liksom puttning, puttteknik, drillar för puttning. Så att det var jäkligt bra tycker jag. Och där var vi spenderade en dag med honom. Och så spenderade vi en dag tillsammans med James Ridyard då, som är ju en av de bästa Nashville coacherna i världen. Och hade egentligen, ja, vi gick igenom allting när det kom till wedge-teknik. Stod och gjorde egna analyser på spelare. Och sen så bunker, you name it. Alltså lite olika strategier, ruff. Också där övningar, drillar man kan göra som är bra för att titta sin skill. Eller kreativitet. Och jättebra dag. Sjukt mycket man har tagit in här som man liksom bara smälter. Vi tittar på videofilmer som vi har filmat. Och det finns mycket och mycket gott att hämta därifrån.
Ja, ah, härligt. Jag kan ju tänka mig själv bara hänga med Englands Victor Gustafsson. Det kan ju bara bli bra.
Ja, verkligen. Det är han står inte och bara pratar 12 vad heter det? Minus 12 i attackvinkel liksom. Utan han känns man lite mer kött på benen och rider kanske inte bara på vågen på en spelare. För att inte påpeka någon liksom, men det är kanske lite väl, det är kanske inte bara liksom att lösa en attackvinkel så wedge alla bra. Det är lite mer till det. Så är det ju.
Ja, för alla som det flög över huvudet på det här liksom, så kanske vill jag rata ner vissa coacher som Viktor Hovland har tränat med den senaste perioden här, som har gått blivit
ja,
alltså, virala efter
ja, men alltså ja, men alltså Hovland har ju gjort det, alltså Hovland wedge är ju bra, men det är liksom, Hovland har nog löst mycket av jobbet själv också med att få till en bra wedge-teknik. Han har nog fått mycket tid sig att jobba väldigt mycket ner mot bollen och sådär, men sen så han gör ju väldigt mycket bra genom bollen som gör att han räddar upp det, eller vad ska säga då. Att göra det som, den instruktion Hovland har fått, om man ger det till en annan person så kanske det inte funkar överhuvudtaget. Det kanske bara blir en klubba som sätter sig rakt ner i marken.
Ja, men vi tänker att ska vi spara lite grann kring det där ändå när vi går in på tränarspaning.
Vi sparar lite där.
Ja, så vi får suga på kameran lite grann i alla fall. Men vi hoppar in Absolut. I veckans fråga och frågelådan. Den här veckan har vi en liten annorlunda fundering. Det har ingenting med svingteknik, utan vi är faktiskt lite mer på den mentala aspekten i golfspelet. Och frågan lyder: varför är vissa spelare bra på träning men urkassa på tävling? Och då är det faktiskt betoning på urkassa, för det stod i versaler i frågan skickades in. Så jag vet inte om det är någon som känner sig träffad på frågan själv liksom, och vill framhäva sin egen prestation. Men ja, det är lite spännande koncept. Man har väl kanske hört de här olika spelarna som ses vara bäst i världen på hemmaklubben eller bäst i världen på ranchen, men har svårt att kunna prestera när de väl kommer ut på lite ordentliga tävlingar. Och det finns ju självklart många olika delar, tänker jag. Alltså rent öppet så här att det kan ju ha allt ifrån att göra med att man kan ha en för dålig strategi kanske när man tävlar. Alltså när man spelar på vanliga banor hemma på hemmaklubben så är det oftast lätta förhållanden, lite snälla pinnar. Det är, ja, banan är oftast inte uppsatt för tävling, så att när man väl kommer ut på en, ja, tänker bara på en tävlingsuppsatt bana, så fungerar inte spelet strategiskt men också kanske slagmässigt, för man inte har möjligheten på att attackera pinnar och allt möjligt, så att det inte går att skjuta lika lågt. Det är inte spontant sådär. Har ni andra funderingar, Wille eller Wesley?
Ja, men jag skulle ju absolut säga att det är en good point du lägger där. Men jag tänker ju också att den spelaren skulle absolut kunna få in lite av nervositet-tänket kanske. Blir lite mer nervös och så på tävlingarna.
Ja, hur löser vi det då? Om man liksom, man ser att det är nervositet som kommer in liksom, man har svårt att kunna få ut det på ett träningsvarv som man kanske får, som man sett på en tävlingsvarv. Hur kan man försöka applicera det där då?
Ja, men jag skulle ju kanske börja mer med nervositet-träning. Alltså träna när man står och tränar på grejer som gör en nervös. Allt ifrån att om det är puttarna man känner att man tappar mycket på, att köra drills där du blir satt i en sits där du måste prestera och inte vill göra bort dig. Typ sätta 100 puttar i rad från 1 meter. Ganska bra övning. Ger jäkligt mycket press när du sitter på 99 puttar i rad och ska sätta den där 100 putten. Det är ju en bra början. Eller så kan det vara, ja, om man känner att man börjar bli nervös när man slår drives eller sådana utslag. Ja, men ja, ställ dig på ranchen, sätt upp en fairway du måste träffa. Missar du den, gör någonting du avskyr att göra.
Sjunga en serenad för de andra på ranchen.
Ja, men lite så. Ställ dig och sjung för alla på ranchen. Är nog inte många som vill göra, men ja. Ja, men alltså, träna mer i situationer du sätter dig där du blir nervös av att vara i.
Ja, sjukt bra tips. Ville då? Har du någon liten tanke du kan tänka på där?
Ja, men jag tänker att man kanske antingen så lägger man till eller så tar man bort väldigt mycket saker när man. Det, absolut att jag tror att det finns en del stress och nervositet i det här och det är ju helt fint att vara stressad, nervös vid en tävlingssituation. Det är liksom alla spelare, men det gäller ju bara att de spelarna som är duktiga på att spela i tävling, de är ju duktiga på att hantera att man har den här känslan, men ändå okej, okay, nu ska jag ut och prestera och jag ska göra pang, pang, pang så här. Den nervösa spelaren som agerar på sina känslor kanske går upp till tee, snabbt upp på tee, snabbt bli av med slaget. Okej, nu är jag klar med slaget. Vad skönt, det blev jättelångt ut i skogen. Alltså bara bli av med slaget för att man är nervös. Det har vi ju sett jättemånga gånger att det finns en del som liksom kanske skyndar på allting. Man ser att man nästan är stressad när man kommer på 10 och sen så finns det en del som är sjukt rutinerad och bara vet att okej, liksom pang, pang, pang och sen sätter de den i spel. Träna på liksom att man har en viss liksom rutin och jobba in det så att det blir som en robot oavsett vad roboten upplever för olika känslotillstånd. Så att oavsett om man är ledsen, glad eller nervös så ska man kunna prestera och det är ju det som skiljer agnarna från vetet.
Ja, men sjukt bra tips. Det är 3 delar. Det är först och främst som jag säger, det kan vara lite spelstrategiskt att man kanske får se över hur man tar sig runt en bana som är tävlingsutsatt. Vi har att man ska utsätta sig för nervositet, alltså känslan som uppkommer vid tävling och liksom försöka träna på det på bättre sätt. Och det sista som Ville var inne på, liksom att faktiskt kunna se till att man har en rutin kanske som är fast nog och det ska inte spela någon roll. Oavsett fast man är nervös eller man har en lika bra dag som att man skulle kunna utföra vad som helst under vilka förhållanden som helst, så att det blir så lika som möjligt varje gång. Är det enkelt? Är det tydligt?
Exakt.
Ja, men superbra.
Bra summerat. Bra summerat.
Ja, vad skönt. Men då känner jag att jag ändå tagit förbi den där frågan, liksom att hur man inte ska vara urkassa på tävling längre. Så nu, alla där ute, nu kommer ni spela bra som fan.
Exakt.
Vi tar oss in i veckans nyheter nu istället. Även superproffsens off-season är nalkandes, men vi har en del tävlingar som är igång och det är dels lite Challenge Tour, tänker jag börja. Den här veckan så har vi ju haft slutspelet för Challenge Tour-spelen, alltså Tour-finalen kan man säga. Det var sista DP-korten skulle egentligen disponeras ut för olika spelarna. Och som vi varit inne på den här säsongen så har vi haft 2 supersvenskar som har avancerat i listan. Och vi måste väl äntligen få gratulera nu Jesper Svensson och Adam Blomé till att faktiskt tagit sina DP-kort genom att sluta 5:a och 6:a på rankingen. Helt jäkla magiskt.
Ja, stort grattis till dem. Man kan bara förstå vilken härlig känsla det är och säkrat ett kort via Challenge Touren också med tanke på att det ger en bättre kategori än att liksom vinna kvalskolan.
Ja, men exakt. Liksom. Det är ju den här vägen de vill att man ska ta någonstans, alltså själva toursystemet. Det är nu du kommer kunna få möjlighet att kunna spela alla de här stora tävlingarna. Du kommer få, ja, en Rolex-starter. Du kommer kunna få, ja, men spelar du bra nog så kan du liksom kunna självklart kunna spela in i The Open också, ser jag framför mig.
Ja. Nej, så att ska bli spännande att se hur deras spel, alltså hur det står sig mot DP World Tour, vart vi står, om vi är liksom nära kattgränsen eller om vi liksom klarar mycket katter och vad de kommer leverera ut för spel på DP.
Ja, men precis. Vi har ju haft liksom tidigare svenskar som har tagit sig igenom de här vanliga ska man säga, kvalsystemet, kvalskolan, Europatorkvalet egentligen. Och de har ju haft det ganska tufft egentligen när man kom ut första säsongen på Deep World Tour. Men nu känns det någonstans som att Jesper Svensson och Adam Romé, båda två, har, ja, men dels att visa sig på en hög nivå, men också att spela sig så bra under så lång tid så att de faktiskt känns som är redo för att, ja, men avancera upp på den här nästa nivån någonstans.
Ja, nej, men det, ja, det känns ju som så. Så att, nej, vi kan ju bara önska dem all lycka i kommande säsong. Och det blir kul med lite fler svenskar uppe i toppen. Så vi ser om vi får lite, om det blir någon form av flytt där kanske på Björken kanske vi tänker. Jag tänker väl PGA-tour där nästa säsong, eller?
Ja, men det är väl, jag tycker väl det. Alltså, han har ju, det är väl det som är nästa steg för hans karriär. Han är ju ruggigt bra golfspelare. Liksom, visst, nu har han kanske inte så jäkla vaska teori, men han har ju spelat någon enstaka av de här mindre eventen och klarat någon katt. Så att, om vi får se honom på PGA-touren så tror jag att det är bäst för hans utveckling. För att fortsätta stampa på den här, ja, Deep World Tour-nivån, så kanske inte det är det som gör, räddar honom att ta sig till nästa Rally Cup-lag kanske.
Ja, oh, exakt.
Nej, men superbra spel, tack Jesper Svensson och Adam. Vi har en hög med svenskar som kommer spela klart här under morgondagen. Det har varit lite speciell vecka eftersom det spelas på fyra spelplatser, andra steget här på Europatorkvalet. Och det som har hänt är att det har varit alldeles för höga vindar så att man får lov att bryta spelet, som gör att de inte har hunnit kvar klart med sina fyra varv under ordinarie tid. Så att imorgon förmiddag, måndag morgon, ska de ut och spela särspel på tre av fyra spelplatser. Så väl då vi kan, ja, egentligen se den fulla listan av vilka spelare som dels kommer in till sista steget på slutsteget, men också vilka som inte har klarat sig vidare. Så vi får vänta en vecka till nästa avsnitt igen, där vi drar igenom alla svenskar som spelar sista steget. Ja, så det kommer väl synonymt med när vi drar lite grann kring tourfinalen också på Deep World Tour.
Ja, precis. Så att vi håller tummarna att vi får in många i finalen i alla fall.
Det får, ja, tummarna för. Det gör vi. Men Wille, du som verkar vara redo nu, ska inte du få dra startet från världens tävling lite grann här?
Jo, då tänker jag att vi skulle kunna ta lite LPGA. Och där har vi ju ganska mycket, ska vi säga, Japan i toppen. för att inte krydda överhuvudtaget. Nu får vi ursäkta mitt uttal, med Mone Inami vinner på minus 22. Före Sion Wumbai minus 21 och Sihu Kuwaki på minus 21. De två kom dela två. Och sen kan man säga att ja, från plats ungefär plats delad 8 till delad 20, eller ja, delad 40, så har vi typ Japan. Så att det spelades i Japan och Japan såg sig väldigt, väldigt högt upp på listan här. Det känns som att det är så mycket Japan i startfältet och de dominerade upp på listan. Här under start fanns några som Rose Zhang som klev in på en delad 15 plats. Det var lite från LPGA och vi har ju just nu en, när vi nu tittar på söndagkväll här, så har vi en pågående ronda på PGA-touren där det ser ju, ja, det är jättesvårt att säga eftersom det är 9 hål kvar, men det kan ju, Vegas leder helt enkelt på minus 23 just nu och Matt Kuchar ligger på minus 22, men vi har ju då ja, jag vet inte vad man ska säga. Efter att ha skjutit på par igår och skjutit en 65 andra rundan, så har vi ju då på minus 8 efter 17 hålspelare, så har vi Ludde Åberg som har tagit sig upp till en del av fjärdeplats och har plockat avancerat 24 placeringar idag. Alltså, jag vet inte vad vi kan säga. Det känns som att det är rubrik efter rubrik varje gång han spelar. Jag själv sa här lite innan tävlingen att jag tror inte han kommer spela så bra den här tävlingen. Jag tror att han har haft ett uppehåll nu, så jag vill se honom den här tävlingen, en tävling till, och sen tror jag att det smäller på nästa, alltså om tre tävlingar, så att den tredje tävlingen, då tror jag att det smäller riktigt bra. Men det här är ju, jag menar, delar fyra, om inte det är riktigt bra så vet han inte vad som är bra.
Nej, exakt. Det duger inte liksom att bara komma fyra.
Nej, alltså, jag tror att han vinner. Jag säger det, han vinner inte nästa tävling, utan tävling efter, då vinner han. Nu har jag gjort det här statementen här.
Ja, det är en fantastisk prestation. Det är väl nu liksom vi kan börja få fram det här, liksom att den här topp 50-gränsen nu som vi pratar om så jäkla länge nu, att det är väl nu det sker. Han behöver den här topp 5 för att kunna ta de här extra rankingpoängen, och det verkar som att han lyckas med det, med att på minus 8 efter 17. Så vi får hålla
Jag är
utkik.
väldigt nöjd med det.
Ja, det förstår jag. En annan gammal räv som är vid toppen och spelar är Matt Kuchar, som många av er ute känner igen. Han har ju bland annat vunnit med några VGC och har varit i toppen på major-tävlingar förstås då. Men det som gör speciellt den här veckan, det är att han var på väg att skjuta 59 här under lördagsvarvet, men han fick för sig att efter 13 spelade hål klämma i en kvadruppel, så han kom bara in på minus 5 på sitt tredje varv till slut efter att vara minus 11 efter 12-13 hål. Men ja, sagt, han är tvåa just nu, och det är väl han som är den främsta contendern till Camille Vegas i toppen. Och även fast vi har gärna sett Lövegård ta något slag till, så tror vi tyvärr vi får säga att han inte kommer vinna den här tävlingen i alla fall.
Nej, men inte tävlingen efter heller. Sen, då jäklar mig. Det blev en 64, han precis signerat på 18 här, så att Ludde leder i klubbhuset. Så att det är ju fantastiskt kul att se att han är så vass, alltså jäklar vad han kan skjuta lågt. Men det är inte så mycket mer tävlingar som har spelats runt om. Det är inte så mycket liv och inte heller någon DP World Tour, utan vi återkommer ju nästa vecka då man har spelat Nedbank precis
Men vi
innan
har ju
finalen
absolut
på
det
DP World.
viktigaste kvar ju, Ville.
Vad tänker du?
Vi har ju long drive.
Just ja, jag kan säga long drive. Ja.
Alltså försök inte smita
Just
undan det här.
Nej, men jag tänker att det är ingenting för mig. Så att
vi lämnar
jag
över ordet.
Bara. Vi lämnar över ordet till vår long drive champ.
Vi har ju såklart den långhåriga hulken Kyle Berkshire. Han vinner för, tror jag, det är fjärde gången.
Alltså det känns som att han var i galen form där, med tanke på att han slog både klubbhastighet och bollhastighetsrekord då.
Jajamensan, det stämmer helt och
alltså
hållet.
Innan tävlingen här.
Ja, exakt. Han drog ju på en ja, världens längsta drive på 530 meter.
Alltså det är så långt alltså.
Alltså jag ser bara bilden framför mig. Det är så här att på alla som har spelat The National PGA egentligen, man har ett par femma på Lakes Course egentligen, som är 490 meter, lite lätt uppför och sånt där. Och det är liksom, då har han kärrat det på femmat någonstans. Eller ja, det kärrar han inte, men han slår några rullar, bollen rullar förbi det i alla fall med 40 meter.
Ja, den kärrar ju på
sjukt,
den
som du säger så.
Den kärrar ju för sig bara på 468 meter.
Ja, ah, okej.
Okay. Ah. Så det var inte jättebra. Det var ju lite låg spin på när den rullade ut till 530 då, men
ah.
Men det var ju, det, i och för sig så var det ju i 17 miles per hour i medvind då.
Ja, okej. Kraftig medvind på fairway.
Ja, det var ju 12 grader och regn och kallt väder, så ja. Man kan väl ändå säga att det är ett ganska bra försök.
Ja, han vill väl säga alltså. Grattis då till Kyle Berkshire till sin efterlängtade, eller ytterligare en efterlängtad The World Long Drive-vinst då, gissar jag.
Så får vi absolut säga.
Men du, hur gick,
och hur
det, för
gick det för vår svenska hopp då?
Ja, exakt. Hur gick det för så härliga Sandra Karlborg?
Ja, tyvärr så gick det kanske inte lika bra för Sandra Karlborg. Men vi måste ju absolut nämna att vi har ju fått en ny följare på podden, och det är ju just Sandra Karlberg, vilket vi gläds åt väldigt mycket.
Ja, men det är skönt lite profiler som äntligen vill lyssna på oss tjabba massa skit igen. Så vi får ju låga lite shoutout till de som är lite mer kompetenta på det de gör. Så
ja, men exakt.
Det, fast det kan ju inte hela vägen den här gången, så är det ju självklart underbart att veta om när en superstjärna presterat bra. Och vi ser väl fram emot när hon gör det nästa gång igen. Det får bara hålla tummarna tills nästa år, eller hur?
Exakt. Det är bara att hålla tummarna. Exakt.
Men grabbar, vi gasar vidare på podden och hoppar in i veckans tränarspaning, tycker jag.
Ja, då var det dags för veckans tränarspaning. Och den här veckan, så vad ska vi prata om inte wedge, när man har varit med liksom iväg på England, i England här, och varit liksom en hel dag med en wedge-trollkar. Så jag tänker att vi skulle kunna diskutera lite nu när hösten kryper sig in här i Sverige och vädret är vad det är. Där, liksom, regnet bara ös ner här i Norrköping och det har ju blivit lite liksom blött i marken och jag tänker att då kan vi diskutera lite hur vi liksom kan hantera wedgar i blötare underlag kontra hårdare underlag. Finns det någon fördel med det ena eller det andra? Och vad säger ni, grabbar?
Ja, men jag skulle absolut säga att det är lite skönare att slå från lite hårt underlag, lite fint gräs och så här hårt som man kan slå lite spinnare.
Vad säger Jonas då?
Jag
Jag är
säger
lite så här blöta fairways.
ja, men absolut. Jag tycker om att slå såna här riktiga mackor som är 2, 3, 4 fot långa. Nej, men skämt åsido, alltså en hård fairway och slå en lite mjuk wedge på det älskar jag ju förstås. Så hösten, jag kan säga så här, hade man sett mig som en 17-åring på golfgymnasiet så hade jag ju inte direkt tyckt om att få spela på blöta banor. För då hade det blivit mackor som var 2, 3 fot långa. Med tanke på att jag kom 8 grader ner på bollen och använda bouncen fanns ju inte direkt.
Nej. Och jag tänker ju när nej men när det kommer just till de här alltså små, jag tänker lite små med dutt wedge här, nej men som alltså man tänker liksom 30 meter in. Om man liksom är det mjukare i marken då blir det ju liksom mer exponerat om man har en schysst teknik eller inte en schysst teknik. Är det lite hårdare så klubban ändå liksom kan liksom inte riktigt gräva sig då liksom blir det lite snällare förutsatt att man inte väl är astid i marken då kanske klubban studsar upp på bollen och man träffar liksom ekvatorn på bollen men mjukare i marken och sådär så kan ju det vara ett jättebra tillfälle nu att träna lite wedge och faktiskt se till att man kan få klubban att liksom tänka sig själva wedgen så vill vi ju inte att den som vi kallar leading edge, alltså den främre kanten på klubban. Vi vill ju inte att den ska surfa in liksom rakt ner i marken och skär ner som en yxa i marken, utan vi vill ju att klubban ska liksom börja vända runt bollen så att klubban kan surfa in på ett bra sätt under bollen. Och mjukare i marken är ju ett utmärkt tillfälle att jobba på det här så att man får inte direkt några feta torv även om man ligger liksom bara 20 meter utanför green, utan klubban faktiskt kan glida igenom på ett schysst sätt. Och kan man kontrollera det underlaget så blir det lättare även när det blir torrare.
Så du säger att vi ska ut nu egentligen under den här höstfärsen och stå och slå så mycket vi kan på de blöta ruffarna eller blöta fairwaysen som finns där ute för att kunna träna lite wedge här. Det är svårt för
Ja,
oss.
men jag tänker det. Ja, men jag tänker det. Alltså, jag hade ju mitt juniorläger här nu. Vi stod och slog wedge här i säkert, jag vet inte, 2 timmar igår. Vi stod och slog wedge här, liksom bara så här. Små, alltså vi pratar jag wedge så pratar jag inte liksom distans wedge när jag sätter lite mer fart på grejen utan 20 meters slag ifrån lite kortklipp blöt fairway såg vi och slog dem, inte blöt blöt men liksom det var mjukt i marken i alla fall och grabbarna blev så jäkla bra så alltså, till slut så stod de och slog där bara boll efter boll, det syndes liksom inte att de hade slagit bollar där bara för att klubban och kontakten mot marken jag tycker att det är otroligt viktigt att då kanske inte bara att man pratar att man ska slå ner bollen attackvinkel som är hett på Instagram att prata om utan även själva man säger att själva djupet på själva svingbågen om man kan kontrollera djupet på sin svingbåge alltså ibland pratar man om low point, vi pratade om tidigare i podden den här low pointen alltså djupet på den får inte bli för djupt kan vi kontrollera det så kommer vi ha sjukt mycket lättare att få en mer ska säga förlåtande teknik, alltså en mer snäll teknik som har lite större felmarginal än om vi ställer oss och minimerar de här möjligheterna. Så att kontrollera djupet sin low point så kommer det vara lättare att kunna bara plocka bollen från gräset på ett schysst sätt och så blir det inte lika farligt med oavsett vilket underlag man har.
Så om vi kan nu liksom bara för att göra det konkret så ska det kunna bli ganska branta men vi ska fortfarande kunna liksom vara ganska flacka men brant innan. Kan man
Ja,
bara
exakt.
förstå.
Ja, men ja,
Brant men
exakt.
flack.
Alltså, ja, exakt. Ja, men man måste liksom kunna få klubban att vända sig rätt så man får liksom inte hänga kvar i själva skaftet och komma in med världens skaft utan wedgen måste få releasa Och på så sätt kan vi då kanske med kroppen liksom sträcka ut oss genom träffen och på så sätt liksom grunda ut själva kontakten med marken och få en klubba som kanske kommer in en 7 grader ner på bollen och sen så plockar den bollen och sen så surfar den fint under bollen.
Det låter ju perfekt. Det låter som att man får en riktig spinnare när man får till det här från en liten blöt fairway. För det är som
Ja,
att, kan man plocka den rent
ja,
så.
verkligen. Framförallt får man en bra spinnare, men framförallt får man sjukt mycket mer förlåtande tekniken om man ställer sig och hackar bollen.
Så det kanske finns lite chans för oss att bli bra, Jonas.
Ja, men jag tänker speciellt liksom dig med så mycket fart i klubban. Det blir ganska stora torver för dig, va? Nu slår man 20 meter sen.
Ja, men alltså, det brukar väl bli upp mot en halv meter eller något.
Ja, vi håller tummen att vi kan lyssna på Willes tips här egentligen och kanske anamma något då. För, ja, men, om jag har något enkelt sätt man kan träna på det här då? Liksom, om vi ser bortse från den blöta färgen då, om man har rent tekniskt,
Ja.
hur står man
Ja,
och
men,
försöker applicera den här känslan när man står och nöter det
ja,
själv
men,
nu?
ja, om man skulle, ja, jag kan väl säga en sak. Ja, men om man skulle typ pegga upp en boll med en pegga upp den i fairway eller i gräs, så att själva om man tänker sig, peggen har ju den här skålen bollen ligger i. Liksom längst upp på peggen är ju som en liten platt kant liksom. Hänger ni med mig nu?
Eller två
Som är kanske
millimeter från
en, två
toppen.
millimeter.
Ja.
Ja.
Ja. Man peggar ner typ på kortklippt gräs då. Så typ foregreen eller någonting. Peggar ner den här peggen så långt ner så det bara sticker upp den här lilla kanten på peggen. Och sen så ska man träna och slå små wedgar och försöka bara knocka den kanten på peggen. Så jag vill liksom inte, jag vill inte djupare, jag vill inte ta en djupare torvända. Jag vill bara se till att jag kan knocka den kanten så den kanten liksom träffas. Och sen så ploppar ju bollen upp då. Kan man träna så att man kan kontrollera sin helt enkelt koordination på vart armarna är ifrån till kroppen. Och bara in, knocka den peggen och sen ja, svinga igenom helt enkelt.
Bra tips.
Det är lite tips. Tips till är ju att lite kontrollera lite ens högerarm för en högerspelare, alltså den bakre armen, att kontrollera lite hur pass böjd den är. Jag vill helst inte se att den sträcker sig mer än vad den är sträckt i uppställningen och säga att den lätt böjd i uppställningen. Jag vill ju aldrig att den ska sträcka sig mer än det genom svingen. Kan man kontrollera den armen så är det helt klart större chans att man inte liksom går ner och duffar och går djupare ner i marken än vad man har tänkt sig.
Ja, jäkla bra alltså. Nej, men det är PEG-tipset, det ska vi köra. Så alla som är som mig där ute då, tycker det är jobbigt kanske med lite blöta fairways. Så vi kör PEGen och så ställer vi oss på tight klippt och så försöker vi nöta utan att ta lite torv.
Exakt.
Ja, det här låter ju toppen ju.
jag tror det blir superbra. Men killar, ska vi försöka runda av det här lilla poddavsnittet och ta oss in i veckans sista del?
Ja, men sådär då. Då ska vi köra en liten lista här och vi ska ta våra tre sämsta golfbollar som är av lite modernare sort. Så inga Balata-bollar nu, Jonas.
Okej.
Så jag tänker att, Ville,
Ja. Vill du
du
höra alla
får
tre
köra
eller en i
först.
taget? Ska jag ta en i taget eller alla tre?
Ta alla tre.
Okej, ja, men min lista på tåliga golfbollar då. Stackars, det kommer inte bli några samveten de här märkena känner jag ju. Så att, jättebra
Ja, vi raserar
golfbollar.
alla våra möjligheter, alla samarbeten framöver.
Ja, exakt. Men den första skulle jag inte vilja göra något golfbollssamvete och spela med deras boll. För att jag gjorde faktiskt så här för lite skojs skull. Jag googlade och bara skrev. Jag skrev bara helt enkelt worst golf balls. Och första länken, första bollen som kommer upp är en Pinnacle Gold. Alltså det är ju inte en kul grej. Alltså man vill ju inte stå och lira på en Pinnacle Gold. Alltså vilken stenkula alltså. Det är liksom den ena delen av min lista. Sen så skulle jag säga att det är liksom, ja, stenkulor, asoskönt liksom. Sen kan vi hoppa över till andra sidan med bollar som är liksom kassa med liksom wedgar och de är mjuka och går inte så långt och tyvärr så spelar en jäklars massa golfare på deras boll på de här bollarna. Men jag tänker Wilson Duosoft. Alltså
Oh.
du får ju typ halverad spin bara på att slå på den golfbollen med en liten wedge. Alltså det händer ju ingenting rent spinmässigt. Den kommer launcha högre, den kommer spinna mindre, den kommer liksom vara sjukt mycket svårare att kontrollera.
No.
Så att liksom, ja, så kan någon tycka att ja, spin eller spin så här, ja, men alltså är det från 7000 varv i spin till 3500 varv i spin som är diffen, ja, det är ganska signifikativ skillnad alltså. Och det är ju tyvärr en till boll som faller under den kategorin också, det är ju Callaway Supersoft också. Alltså de här supersofta bollarna, de går inte så långt med drivern, de spinner inte med wedgarna. Jag vet inte vad de riktigt är. Ja, det är ju kanske att de bara är supermjuka och folk tror att det är asnice, att det är mjukt, men det liksom gör ju ingen hit för golfaren.
Nej, den där supersoften, den är liksom, det är som en, den upp, alltså man står på puttengrin, ja, men det känns ganska bra. Alltså det är så här, det är trevligt, det känns lika mjuka känslor som en kanske liten veta. Och sen ska man börja slå slag med den. Då är det som att man slår på en dunk i vatten, liksom, men det är ingenting händer, liksom, man kommer ingenstans och det bara skvalpar i bollträff, så att säga.
Ja. Alltså det är lite, jag låter er andra få ha era åsikter, så vi ska se om jag flikar in någonting mer.
Ja, men jag kan ju hoppa in här, så får vi ta han som börjar först här, får vänta till sist lite grann. Så jag tänker att min värsta boll som jag aldrig vill spela på, det är en, nu ska vi inte, förlåt Wilson, men det är Wilson Staff Model heter den. Det är deras relatorvariant. Och det är väl ungefär samma känsla som den här Callaway Supersoften. Att man kan känna sig lite upprymd när man står och puttar med den. Det är mjukt, trevligt, liksom, man tycker man får en bra respons. Men så fort du ska börja slå något vettigt slag som är lite längre än 100 meter, då är det som att bollen spinner ur och man kommer ingenstans. Det är väl en av de lägst rankande för bollhastighet också på de här listorna som jämförs. Så tyvärr ingen Wilson för min del. Nummer två, då måste jag tyvärr rata ner en av, eller ja, världens största bolltillverkare, Titus lite grann. Och jag måste tyvärr säga att Titus AVX, den kommer aldrig spelas på för min del. Det är som en dyr kopia av Provietan, men man tar bort det bra skalet och tar en NXT-skal istället. Jag tycker jag aldrig kunnat slå ett närspelslag med en AVX-boll, tyvärr. Jag vet inte, jag tycker det känns okej att slå långa slag. En järn 8, järn 7a, liksom, säkert supertrevlig. Men så fort jag ska slå liksom en kort liten nypare från om det här 30-40 med slaget, så jag får inte så mycket hjälp direkt. Någon som kommer som en liten tomahawk från Rättvik, liksom, så här, så jag kan slå en wedge.
Vi förstår.
Och sista, ja, det är kul. Så, men den sista bollen, det har vi ett, det är ganska okänt märke för de flesta, men det heter Volvic, heter det. Det är väl en, ja, lång driveboll till en början, gissar jag. Men Babba blev väl känd med den bollen lite grann.
Ja, exakt.
När han under en halv säsong spelade med färre bollar för att han fick så mycket betalt för dem. Men om man tänker den, det är ju den värsta mardrömmen. Det är som en Pinnacle Gold, fast du sätter en skal utsida som är ren plast, så att du inte går på någon kontroll, vare sig med långa järn, korta järn eller en putter. Så det är nog den sämsta bollen jag spelat på mitt liv, tyvärr. Jag är ledsen.
Ja, då är det ju ett avplosset där. Och ja. Bofflan, vad säger du då?
Ja, men okej. Okay. Vi börjar smått. Vi tar de här fotbollsgolfbollarna och det biljardbollar och grejer. Alltså, bara ascoola att kolla på, men fan, inte ner en bag, alltså.
Vadå?
Där tar vi stopp.
Så du tänker att du kan spela din nästa more golf här nere, liksom starta säsongen i vår här sen, och så kommer någon att kliva upp med en fotbollsboll. Det hade inte varit lite coolt ändå?
Ja, men då kommer jag vända mig om och skicka den rakt ut i vattnet. Och sen ge han en typ 5x istället.
Men du, en fråga. Gäller one ball rule på fotbollsbollar? Måste han ha bara fotbollar i bagen, eller går det med olika bollar? Så att han har en basketbollsboll?
Nej, det måste vara fotbollar alltså. Ja, men det är första.
Ja, det är första.
Sen andra, någonting som aldrig kommer hoppa ner i min bag, det är liksom återvunna golfbollar. Alltså,
nej.
De kommer,
det är riktigt dåligt alltså,
komma i min bag. Jag har sett så mycket skräckhistorier på den där. När det står att det är en titles, och så ser man, för att målningen på bollen, så kastar man, ser att en topflight under och grejer. Alltså, det är, nej, lägg ner. Och tredje då? Ja, men ja. Sorry Callaway, men alltså era bollar är fan värdelösa. Bollen är, det är ovalt inuti. Det är inte en
Ja, det
centrerad
var det jag
kärna.
tänkte flika in på. Alltså, man får ge dem cred att de har ändå liksom axlat den här rollen att veta om att det inte har varit bra, för att det har inte varit bra. Man vet ju om att man kan gått in i en butik och tagit ett trepack bollar och vetat att man klipper upp dem så ligger inte kärnan centrerad. De har ju fått investera otroliga miljoner kronor i det och försöka se till att deras precision i tillverkningen blir bättre så att kärnan på golfbollen hamnar i mitten av golfbollen så att bollen inte beter sig lustigt i luften. Men det finns ju en stor anledning till varför de inte har varit så poppis på grund av den kritiken jag fått. Men om vi tar till sig och försöker ju shapea till det. Nu vet jag inte exakt hur det ser ut på just nu, men resan från att kostnadsmässigt så är ju resan extrem liksom.
Ja, man tänker att det är det enda man måste göra också, att jag förändrar, för det går ju inte att fortsätta vara en bollproducent med en kärna som är centrerad. Liksom, det känns som att det är upplagt för att gå åt skogen, bokstavligt talat.
Ja, exakt. Ja, verkligen. Kul!
Fan, ibland får du till det, Jonas.
Men jag tycker att jag vill jättegärna höra vad våra kära lyssnare tycker, så att ni får gärna kommentera på Instagram eller Twitter eller vart ni känner för det. Kommentera om ni har några skräckupplevelser med bollar som ni vägrar att lira på, som ni tycker är. Och jag kan tänka mig att vi har väldigt många som lirar på typ Wilson Duosoft som jag liksom reagerar lite på där. Men det är liksom, tekniskt sett kanske inte go to bollen då. Det är lite som att ta en pinnacle goal och det vet alla hur det är. Så att sedan att den ligger liksom jämbördig på min lista här så kanske jag säger lite.
Exakt.
Ja, men toppen killar. Vilket bra jobbat med dagens avsnitt. Tack för alla som har lyssnat. Nu får jag egentligen bara ladda om en vecka här nu inför ja, nästa avsnitt. För då är det ju faktiskt ett jubileumsavsnitt. Vi har då poddat helt jäkla år. Och då har ni fått stå ut med oss.
Ja.
Så vi tänkte väl göra en liten specialare då genom att kanske komma lite överraskningar då.
Ja, exakt. Vi får berätta. Det kommer lite spännande historier med grejer som ingen har vetat om, som har hänt under avsnittet. Och ja, det finns lite gott, tar jag.
Ja, det ska bli riktigt smaskigt. Så håll utkik nu här i veckan så kanske vi droppar någonting längs vägen. Men om inte annat, tack så jättemycket för alla som har lyssnat och fortsätt följa oss på Spotify eller din lokala poddutgivare så får du tag i våra avsnitt så fort som möjligt när vi släpper dem. Men grabbar, tack för idag och så syns nästa vecka. Hej!
Hej!